Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Du lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
Löjtnant, det är dags för ännu en valpodd.
Idag är det då torsdag och dags för Moderaterna.
Jajamän, och Paul Jonsson.
Jajamän.
Då går vi direkt på och slösar inte bort våra lyssnares tid. De vill höra vad Paul har att säga, inte vad vi har att säga.
Jajamän, vi kör på en gång.
Japp. Då välkomnar jag Paul Jonsson, Moderaterna, till Militärsnack podcasts valspecial. Välkommen Paul.
Varmt tack. Tack för möjligheten att vara med.
Tackar, tackar. Jo, jag tänkte att du får börja med att presentera dig själv.
Jag är Moderaternas försvarspolitiska talesperson och ordförande i försvarsutskottet sedan 1 januari 2020. Och innan dess var jag vice ordförande i EU-nämnden och Moderaternas europapolitiska talesperson. Jag har suttit i riksdagen sedan 2016 och suttit i justitieutskottet och Nordiska rådet. Innan dess en lång belastningsregister inom säkerhetsförsvarspolitiken. Jag har varit kommunikationsdirektör på säkerhetsförsvarsföretagen. Jag har jobbat som säkerhetspolitisk analytiker på FOI, doktorerat i krigsvetenskap. Och så har jag varit polsak åt Mikael Odenberg för en massa år sedan på Försvarsdepartementet. Och jobbat en del också med Europa och säkerhets- och försvarspolitik i olika skepnader här. Så det är väl från Värmland, i västra Värmland i Arvika. Och ja. Kort introduktion.
Det är ju en rejäl CV det där, men det jag reagerar på var att du säger belastningsregister. Det är humor.
Men man får skilja på rollerna lite grann. Jag har varit forskare någon gång i tiden och på det sättet man jobbar och kommunicerar rätt så annorlunda mot hur det är inom politiken. Och sen så tycker jag heller inte man ska överskatta liksom värdet av att doktorera och sådana saker, utan det är andra kvaliteter som också är viktiga inom politiken snarare än enbart det akademiska.
Kan du berätta lite om ditt parti?
Moderaterna. Med ambitionen naturligtvis och bilda regering efter valet nu då. Jobbar framförallt om säkerhets- och försvarspolitiken. Och de frågorna inom Moderaterna naturligtvis då. Ständigt politikutveckling som det ofta är när man är i opposition hela tiden. Så att ett nötskal. Kan gärna dra huvuddragen i Moderaternas säkerhetsförsvarspolitik, men det kommer vi säkert att komma in på också efterhand där också.
Just. Vad är er plan för försvaret i stort?
Ja, vårt mål är naturligtvis att skapa en försvarsförmåga, ett totalförsvar som både är krigsavhållande och som kan ha förmågan att bidra med stabilitet och säkerhet i närområdet. Och det på engelska brukar det kallas att vi ska liksom bli en säkerhetsproducent eller security producer, och det tycker jag är viktigt. Vi pratar om målsättning och gå mot 2% av BNP 2025 för att kunna finansiera detta. Så vi står inför en betydande militär och civil upprustning framför oss som de kommande åren. Jag skulle vilja säga att den allra viktigaste uppgiften är nu kommer också att bli och framgångsrikt naturligtvis då integrera Sverige och vår försvarsplanering in i NATO. Och jag vill ändå säga att vi har naturligtvis varit de närmaste partnern till landet till NATO. Vi har bidragit i NATOs många internationella insatser och vi övar och tränar med NATO, men vi har inte jobbat så mycket med NATOs gemensamma försvarsplanering tidigare. Och det tror jag är en ny och det är en viktig uppgift för oss att fullt ut integrera det. Det är väl huvuddragen i de utmaningar som jag ser som ligger framför oss under det kommande året här då.
Okej. Är det någon del i försvaret som ni anser måste ges särskilda resurser och i så fall vad?
Ja, rätt så mycket. Naturligtvis måste samtliga försvarsgrenar stärkas. Men det finns några brister från det försvarsbeslut som vi tog 2020. Ett av dem handlar till exempel om att vi idag har en obalans mellan verkansförband och stödförband. Vi behöver jobba på försvarsmaktens uthållighet i krig. Och då kan det handla om att man behöver satsa på logistik och på underhåll och sådana här saker som gör att vi klarar ett högintensivt krig under en längre period. Jag ser en del brister kopplat också till marinen som jag tycker har fått stå tillbaka i försvarsbeslut. Det handlar dels om den sjörörliga logistiken som vi behöver hantera. Jag skulle vilja se en ökad marin närvaro på västkusten, eventuellt också permanent. Jag tror att det är viktigt. Jag ser behov också att vi till exempel bejakar också nya teknologier. Det är bara områden som jag tycker vi ligger lite efter i. Framförallt naturligtvis slås man ut av drönarteknologin då, som blir allt mer framträdande och möjligheten också kunna bejaka beväpnade drönare. Jag ser behov också att vi ska behöva lära oss den långräckviddiga förmågan. Det är en förmåga som många länder i vårt eget närområde satsar på. Jag tänker naturligtvis på JAS med Finland, jag tänker på NSM och Norge, jag tänker på Tyskland, jag tänker på Polen och naturligtvis på den ryska militära långvidiga förmågan som blir allt mer viktig och potent. Och det måste vi också lära oss. Precis som vi måste lära oss med drönarteknologi. Det är ingen egen domän, men det är under lite egna premisser så måste vi också lära oss den långräckviddiga förmågan. Sen finns det mycket stora brister kopplat till vår civila beredskap och det civila försvaret. Där tycker jag tyvärr inte att vi har kommit ut ur startblocken alls så mycket som jag skulle vilja efter 7 år efter att vi återupptog den civila beredskapen och planeringsförutsättningar för den.
Okej. Okay. Mm.
Har du någonting att säga om värnplikt kontra stående förband om vi pratar om överlag i Försvarsmakten? Ska det finnas stående förband och i så fall, och sen har vi de värnpliktiga delarna. Är det något som Försvarsmakten styr över själv eller finns det någon inriktning som ni kan berätta om?
Ja, så här då. Jag tycker att det är bra i grunden att vi har ett blandsystem. Värnpliktsutbildningen är ett fantastiskt magasin för att få fram människor som kanske annars inte hade sökt sig till soldatyrket. Det kan vara människor som är lärare, som kanske skulle vara lärare, läkare eller ingenjör eller advokater som får den exponeringen. Och de värnpliktiga som vi har idag är väldigt duktiga och de är väldigt motiverade. Så värnpliktssystemet är jätteviktigt. Det är också viktigt för att vi är ett stort land att försvara geografiskt och territoriellt. Så värnplikten är viktig och den kommer att behöva utökas. Sen i de här försvarsförhandlingarna som jag suttit mycket om så har jag också värnat om de K-soldaterna och de kontinuerligt anställda soldaterna. Om jag tittar på den beredskapsanpassning som vi gjorde i november och december i fjol så var det i huvudsak K-soldater som var tillgängliga här och nu. Och då är framförallt i olika typer av gråzonssituationer innan höjdberedskap och krig och innan vi har gjort mobilisering så är K-soldaterna också väldigt viktiga. Plus att det är väldigt duktiga soldater. Gör man någonting i flera år så blir man enskilt duktig på det. Ni vet också på volymerna som vi har pratat om att nu ska vi gå upp till 8000 värnpliktiga och vi har ungefär 6800 som målsättning för de kontinuerligt anställda. Vi kommer säkert att behöva bygga ut båda systemen tror jag, kanske extra mycket med plikten. Men jag tycker att vi istället för att spesa att vi ska ha 15 000 eller 10 000 värnpliktiga så får vi börja i ändan med att se vilken krigs- och grundorganisation som vi ska ha för att fylla upp det. Och sen så jag vill ju öka volymerna på båda delar.
Mm. Värnplikten kan ju även utgöra en rekryteringsbas och en folkförankring, ett ökat förstående för Försvarsmakten. Två frågor till. Civilplikt. Och den, sen måste jag fråga om det här, om ni har någon åsikt om det här med 12 års tjänstgöring för K-soldater. Om du vet vad jag menar då.
Absolut. Beträffande civilplikt så har ju riksdagen tillkännagett för regeringen att Sverige bör införa civilplikt. Och jag tycker det är bra och viktigt. Det handlar ju framförallt då kanske om människor som jobbar inom räddningstjänsten och deltidsbrandmän. Och där har vi redan nu en skriande brist när det kommer till deltidsbrandmän. Men det kan också handla om till exempel tekniker till Svenska kraftnät. Så det som kan handla om direktutbildning för civilplikt, och det vore bra om vi har. Och det andra är att använda också civilplikten på och för att kunna krigsplacera människor som är till exempel sjuksköterskor eller brandmän eller motsvarande. Man har mycket högre rådighet om de är krigsplacerade med civilplikt än allmän tjänsteplikt. Så definitivt behöver vi civilplikt, det är min uppfattning för det. Och det brådskar. MSB har ju pekat på vikten av detta. Den andra frågan då kopplat till kontinuerligt anställda soldater, ifall de ska ha heltid eller inte. Det där är nu är den här 12-årsregeln. Jag kan åtminstone intuitivt tycka att i ett läge där Försvarsmakten ska växa väldigt snabbt och det saknas personal och där Försvarsmakten redan idag har svårt att fylla upp de kontinuerligt anställda, för man når ju inte de utfästa målen, då är jag väldigt villig att skruva på lagstiftningen, framförallt om det är så att det här handlar om individer som vill fortsätta efter 12 år och Försvarsmakten själva säger att de vill ha kvar dem. Men jag kan inte utlova på stående fot att de ska få en tillvidareanställning, för jag förstår grundskälet naturligtvis för att soldatyrket kanske inte passar sig för mig som är 50 år eller plus om jag ska vara KSB-skytt eller någonting sånt där. Men jag skulle vilja ha en större flexibilitet i detta, framförallt om båda parter ser det som förmånligt. Och för mig är det här inte en arbetsmarknadspolitisk fråga så mycket som det är en säkerhetspolitisk fråga i ett läge där vi ska växa väldigt snabbt med Försvarsmakten.
Mm. Mm. Tack för de svaren. Och för att förtydliga lite för lyssnarna, det har vi gjort förut också, att civilplikten, det innebär ju då att man kan krigsplacera personal, men det kan också innebära att man gör en grundutbildning som civilplikt istället för värnplikt. Och här har vi pratat om båda delarna då. Och om man inte blir krigsplacerad så kommer man ändå falla under den här allmänna tjänsteplikten, och då är det bättre att vara krigsplacerad från början.
Tack, löjtnant. Du är mycket mer pedagogisk än mig.
Varsågod.
Ja. Ser ni det som att Sveriges närhet till Ryssland är särskilt problematiskt och kräver särskilda lösningar i nutid?
Ja, definitivt. Det är klart att Ryssland är vad det är och det ligger där det ligger, och det kommer naturligtvis att vara en svår och farlig och krånglig granne under överskådlig tid. Men jag tycker ändå att det kriget ändå blivit någon form av vattendelare. Det ena som är uppenbart efter Rysslands nu då fullskaliga invasion av Ukraina är att Ryssland är villig att ta större militära och politiska risker än vad många trodde var rationellt eller sannolikt, och det är någonting som vi måste förhålla oss till, att Ryssland då inte respekterar internationell rätt eller territoriell integritet hos andra länder och angränsande länder. Och vi ser att man har en allt lägre tröskel för militär våldsanvändning. Det har vi också sett att man gått in i Belarus och man gått in i Kazakstan tidigt, och man gör det i Ukraina. Så det är liksom en realitet som vi måste ha och förhålla oss till. Det andra är ju också att många av de här instrumenten som vi har för att kunna avskräcka Ryssland vid sidan utav det militära numera är utrönta. Vi har inte så många sanktionspaket mer att hota med, liksom, som skulle kunna hota, liksom, vara avskräckande för Ryssland. Diplomatisk isolering är inte heller någonting som biter helt uppenbarligen på Ryssland. Jag är rätt så dyster när det kommer till förutsättningarna för relationen mellan väst och Ryssland, och jag bedömer att den kommer att bygga på någon form av containmentpolitik eller isoleringspolitik från väst gentemot Ryssland. För Ryssland, det går, man står inte fast vid sitt ord och man agerar helt på sina egna villkor. Därför tror jag tyvärr också att behovet av militär avskräckning blir allt viktigare. Den viktigaste åtgärden just för att uppnå den här avskräckningen, det är ju faktiskt då det svenska NATO-medlemskapet. Det är ju någonting som Moderaterna jobbar för i över 20 år, men jag välkomnar att vi hittar en bred överenskommelse kring ett svenskt NATO-medlemskap. Och grundslaget i det är ju då att ett svenskt NATO-medlemskap skulle vara stabiliserande och inte destabiliserande, och framförallt att det är krigsavhållande. det minskar risken för att vi skulle kunna hamna i krig. För då vet man om man angriper Sverige eller något av de andra snart 32 länderna så får man hantera hela försvarsalliansen. Så de två elementen tycker jag har varit helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta leva i fred och ha en bättre stabilitet. Man har ytterst inte NATO i första hand för att vinna krig utan för att se till att det inte blir krig. Och där har NATO en unik krigsavhållande förmåga. Framförallt då genom en stark amerikansk militär närvaro i Europa.
Mm. Innan vi fortsätter så tänker jag, containment nämner du. Vad är det för något?
Ja, det är ju en isoleringspolitik. Det fanns en känd amerikansk diplomat som heter George Kennan som på 50-talet skrev brev eller diplomatiska noter hem till amerikanska State Department där han sa att vi kommer att behöva isolera Ryssland, en isoleringspolitik. Normalt försöker man ju naturligtvis med både piska och morötter och samarbeta och föra dialog och så vidare. Men jag ser inte att den vägen skulle vara speciellt fruktbar med Ryssland, utan jag tror framförallt att vi kommer att behöva se till det som heter på engelska good fences make good neighbors, så att vi har en stark krigsavhållande förmåga. Min bedömning är att Putin kommer inte att stanna förrän han möter motstånd någon annan stannar honom. Hela vägen ut hur naturligtvis med kriget som man nu bedriver med Ukraina, det handlar ju om att vi måste ha en tvåspårspolitik med maximala sanktioner och maximala vapenleveranser enligt mig till Ukraina.
Mm. Mm. Ja, du har lite svarat på nästa fråga här, men den är som följer. Vad anser ni skulle trygga Sveriges position i Europa mest just nu?
Ja, NATO-medlemskapet är ju helt centralt. NATO är ju själva ryggraden som upprätthåller de delar av den europeiska säkerhetsordningen som finns kvar. Det har varit, jag får verkligen ta hatten av för det amerikanska ledarskapet som man har visat sig när krisen bröt ut. Jag var väldigt kritisk mot det. Sättet som USA hanterade utdragningen av Afghanistan, jag riktade kritik mot Biden-administrationen då, men jag får säga under den här krisen har amerikanerna faktiskt visat på ett väldigt starkt ledarskap. Mm. Både på det sättet som man delade information med europeerna tidigt och man lyckades få ihop det starkaste sanktionspaketet. Så det är definitivt viktigt. Den mer långsiktiga frågan dock, vad är det som är viktigt för Europa? Det är att vi måste i Europa ta ett större ansvar för vår egen säkerhet. Vi är ohälsosamt beroende av den amerikanska närvaron och den tär på de transatlantiska relationerna, för Europa tar inte sin del av ansvaret. Och den andra dimensionen på det är ju naturligtvis då att det är bra att man har ett 2% mål, för det tvingar de europeiska allierade att sträcka på sig helt enkelt i termer av försvarsutgifter. Den tredje dimensionen på det är också att de långsiktiga och dimensionerande hotet för USA uppfattar jag vara framförallt utvecklingen i Östasien och Kinas roll i den internationella politiken. Sen brukar jag, vi har träffat väldigt mycket amerikaner under det senaste halvåret med tanke på vår ansökningsprocess till NATO. Jag brukar alltid påminna dem om att det gäller att vi ser till att Ukraina inte förlorar utan att de istället vinner över Ryssland. För om Ukraina går förlorad så kommer det att skicka signaler också till Kina där man kan frestelsen kan bli större och till exempel angripa Taiwan. Vi vet också att koordineringen mellan Kina och Ryssland är djupare idag än vad den var tidigare. Så det finns många dimensioner på den europeiska säkerhetspolitiken, men en helt uppenbar faktor i alla fall att europeerna måste ta ett större ansvar också för den militära säkerheten för att långsiktigt främja den transatlantiska länken och NATO.
Ja, jag är lite nyfiken på vad Europa skulle kunna göra mer för att så att säga avlasta USA i NATO, men det kommer ju kanske in lite grann i nästa fråga, så att du får gärna svara på det nu om det finns något konkret, annars kan vi köra nästa, för det är ju då Sveriges roll i NATO, men det kan, eller också svarar du på båda på en gång.
Mm. Ska jag ta båda på en gång då? Det finns åtminstone vissa sådana här militära tillkortakommanden som är rätt så välkända i Europa som vi kollektivt måste hantera. Och det handlar om sådana saker som strategisk rörlighet med transportförmåga. Det handlar om lufttankningsförmåga. Det handlar om underrättelseförmåga. Sådana saker som amerikanerna är överlägsna oss och som vi klarar inte att göra expeditionär krigföring. Så det är ju sådana här gap fillers som vi gemensamt måste tackla i Europa för att ha en starkare gemensam krigsavhållande förmåga. Sen är jag den första att värna om transatlantiska länken och USAs engagemang i Europa, men det bästa sättet att göra det är att se till att inte USA tröttnar på att Europa inte tar sitt ansvar. Sveriges roll i NATO då, jag tror att vi har viktiga styrkeförmågor som vi kan bidra med till NATO. Det uppenbara är naturligtvis vårt geopolitiska läge och försvarbarheten av Finland och de baltiska länderna som ju blir bättre genom det strategiska djup som Sverige bidrar. Sen tycker jag också att vi har militära förmågor som jag märker själv av intresse. Framförallt kanske undervattensförmågan då, ubåtarna, vår förmåga att operera i det som på engelska brukar heta extreme littorials eller kustnära miljöer med väldigt avancerade ytstridsfartyg, duktig amfibiebataljon. Sen har vi naturligtvis ett allt starkare luftförsvar i alla fall med, när vi kommer att växla in på Gripen Erik och vi har Patriot-batterierna. Jag hoppas verkligen nu också att vi kan binda ihop våra Patriot-batterier när vi ingår i NATOs gemensamma försvarsplanering med till exempel Tyskland och Polen som också har det systemet. Så, och vi har en mycket imponerande försvarsindustriell bas i förhållande till vårt lands storlek. Det finns alltså inget annat land på 10 miljoner som kan producera ubåtar, väldigt avancerade ytstridsfartyg, framgångsrida på markstridsfordon och på, naturligtvis på stridsflyg. Och framförallt vår förmåga till innovation och systemintegration väcker intresse. Och det är också ett område som man jobbar allt mer med inom NATO. Så vi har mycket, mycket saker att bidra med. Som jag sa initialt sen nu då, så är det, nu ska vi komma in i någonting som vi inte har gjort förut. Tidigare har vi haft det som heter koordinerad försvarsplanering med NATO. Vi liksom jämför våra försvarsplaneringar, men vi har inte kunnat länka samman. Och det är klart att det första som kommer att hända nu när vi blir förhoppningsvis då NATO-medlemmar är att vi kommer att få olika kapacitetsmålsättningar, olika förmågor som vi ska kunna leverera till NATOs gemensamma försvar. Och jag tror att det är viktigt också att vi har en tydlig vilja med att vi fullt ut vill vara med i NATO och att vi engagerar oss fullt ut i detta. Ni som kommer ihåg vårt EU-medlemskap vet att vi vände under galgen 1990 och sa, plötsligt sa att vi skulle gå med i dåvarande EG och presenterade det inom ramen för ett ekonomiskt saneringspaket. Och sen har vi alltid varit lite tveksamma tycker jag då med EU-medlemskapet. Så får det inte bli med NATO. Det får inte bli att därtill var vi nödda och tvungna för att Finland gick in, utan nu ska vi gå in fullhjärtat i NATO och vi ska använda det inte minst för att stärka det nordisk-baltiska samarbetet som skapar väldigt stora möjligheter. För första gången blir alla fem nordiska länder faktiskt samma säkerhetslösning både i fred, kris och krig. Jag brukar tyvärr kalla Nordefco lite grann för ett fredstida försvarssamarbete, men nu blir det på riktigt när vi ska ha en gemensam försvarsplanering.
Mm. Mm, kommentar eller följdfråga på det första med Europa till kortakommanden, eller inte till, men för att avlasta USA. Är det hårdvaror tror du som ska på plats, eller det handlar det mer om samarbeten och liksom metoder för det? Vi pratar lufttankning och sånt. Jag tänker att kapaciteten och hårdvaran borde finnas på plats.
Ja, till del så finns det väl det också, men det finns nog en del såna här förmågegap som vi saknar. Och sen så har vi en lite för låg beredskap framförallt på markstridskrafterna. Det är svårt ibland att få fram de här förbanden tillräckligt snabbt för att de ska logga in i NATOs gemensamma försvarsplanering. Nu nämnde jag ett antal sådana här militära tillkortakommande. Det man också ska klart för sig, finns ett begrepp som heter strategisk kultur som innebär liksom viljan och förmågan att gå till krig. Jag brukar ibland få frågan, nu kommer liksom Tyskland att ersätta USAs roll när man nu snabbt då ska gå upp till 2% av BNP till 2024 eller 2025. Och då, alltså jag är inte så mycket orolig för pengarna som just den strategiska kulturen. Har man viljan, den politiska kraften att gå till krig, framförallt om då inte USA skulle fullt ut vara agerad. Och där tror jag att vi europeer har också en hel del att jobba med. Va? Jag tycker att det finns en djupare förståelse i den anglosaxiska världen för det militärvålds, att militärvåldsanvändning ibland kan vara nödvändig för än vad det kanske gör inom i kontinentaleuropa. Så det finns mycket. Och så brukar man ju säga att culture eats strategy for breakfast. Så vi måste ju nog jobba på det här med strategiska kulturen och insatsberedskapen, både politiskt och militärt.
Då förstår jag exakt vad du menar. Det var en bra utveckling.
Tack.
Om NATO-medlemskapet nu går i stöpet, vad bör Sverige göra för att stärka sin position i regionen?
Jag tycker ju att man måste ha klart för sig här. Så bara för att vi blir NATO-medlemmar, och det har jag säkert uppfattat folk att jag har tjatat om i 20 år, så löser inte det allt, utan vi måste också naturligtvis ha en starkare nationell försvarsförmåga. Jag brukar säga att det är både artikel 5 med de gemensamma försvarsförpliktelserna som är viktiga inom NATO, men det är också artikel 3 att alla länder själva ska ha en stark nationell försvarsförmåga. NATO vill inte ha in säkerhetsparasiter i alliansen, och därför måste vi också med samma frenesi fortsätta och rusta upp vårt nationella försvar, just så att det både blir krigsavhållande och att den har förmåga att bidra till stabilitet och säkerhet i närområdet. Jag är faktiskt inte långsiktigt speciellt orolig på att vi inte skulle komma in i NATO. Vi vet ju hela tiden när det är väl 6 länder som återstår eller någonting sånt där. Men vid sidan av det så ska vi naturligtvis fortsätta bygga upp mycket av de bilaterala och trilaterala försvarssamarbete som vi också har, och det kommer inte att försvinna. Vi kommer fortsätta vara med i det som heter Joint Expeditionary Force, där britterna har en ledande ställning i någonting som heter EI2, som är ett franskt initiativ för att stärka europeiskt försvarsförmåga, och vi kommer att jobba också inom Nordefco. Låt mig också säga då, om jag kanske var lite elak förut om Peter Hultqvist och sa att den doktrinen följer upp som ett korthus i kontakt med verkligheten. För det tyckte jag att den gjorde, för att när det verkligen skorpade till sig, då insåg finnarna framförallt att de behövde NATO artikel 5. Men mycket av det internationella försvarssamarbete som han och andra byggt upp har ju också varit viktigt för oss och blivit mer samspelta och interoperabla, som det heter. Det gör oss bättre, gör tröskeln lägre för medlemskapet, och det gör att vi har förmågan att agera gemensamt. Så det är i grunden bra. Så att vi kommer nog att behöva jobba på mycket internationellt försvarssamarbete, inte enbart NATO. Och framförallt så måste vi höja vår egen nationella försvarsförmåga, alldeles oavsett om vi skulle ha blivit NATO-medlemmar eller inte.
Vi pratar Finland. De har ju ändå en betydligt större värnkraft än vad vi har i nuläget, i alla fall enligt min bedömning. Hur stor påverkan var Finlands ansökan? Var den direkt avgörande för att opinionen skulle vända i Sverige för ett NATO-medlemskap?
Jag tror i alla fall att den var helt avgörande för att Socialdemokraterna skulle överhuvudtaget överväga ett NATO-medlemskap. Och det är en fråga som har präglat hela min vår och alla andra försvarspolitiker också, för jag har levt oerhört nära den här. Men för mig så blev det uppenbart egentligen. Jag tror, min bedömning är nog att Finland faktiskt bestämde sig någon gång kring den 17 december när Lavrov presenterade ett nytt legalt bindande avtal på en ny europeisk säkerhetsordning i Europa. Och den innebar en vattendelare för mig. Den sa att NATO skulle inte få utvidgas österut, så Sverige och Finland skulle inte kunna få bli NATO-medlemmar, och NATO var också tvungen att sluta öva i vårt närområde. Det var ju liksom en riktigt svinhugg på Hultqvist-doktrinen. Hela vårt försvarsbeslut byggde ju på samverkan med andra. Men framförallt så var det ju första gången som Ryssland på högsta politiska nivå sa att ett NATO-medlemskap för Sverige och Finland då inte var möjligt. Och det innebär ju då att Ryssland ansåg att Sverige var del av den ryska intressesfären. Det är totalt oacceptabelt att vi inte själva ska få avgöra våra säkerhetspolitiska vägval. Jag tror att det var starkt kopplat också till Finlands referenspunkter, framförallt det finska vinterkriget. Och man insåg då, man ju tidigare lagt rätt så mycket kraft på att försöka vara någon form av brobyggare mellan väst och Ryssland. Och naturligtvis Niinistö träffade ofta, eller ofta men emellanåt i alla fall, med Putin. Man försökte ha en sån diplomatisk relation och bygga förtroende. Men det gick ju inte efter att kriget bröt ut. Ingenting kommer att bli som det har varit tidigare. Inte med den brutalitet och den låga tröskel för våldsanvändning som ryssarna använder. Så ja, Finland var definitivt drivhuset för att ett svenskt NATO-medlemskap skulle bli bli av. Sen tror jag faktiskt, utan att framförhäva mitt eget parti, att vi hade en viss press på regeringen, inte minst genom när vi deklarerade och sa om Finland blir NATO-medlemmar och Sverige väljer sig att stå utanför, så bedömde vi att det medförde större säkerhetspolitiska risker för Sverige. Men det innebar också att Socialdemokraterna, och det är naturligtvis min tolkning som moderat, skulle göra den här frågan till en valfråga. Jag tror inte att entusiasmen var speciellt stor hos Magdalena Andersson och göra det till en valfråga. Och ärligt talat så tror jag inte, är inte helt säker på att den skulle göra sig så jättebra som en valfråga heller då. Så att det var väl lite grann av tankarna. Så Finland var definitivt drivkraften kring detta. Och sen så fanns det redan i Sverige en hyfsat stark stöd för detta i Sveriges riksdag och en majoritet för det som heter NATO-option. Och sen såg vi att det folkliga stödet ökade också. Men för mig hade det varit otänkbart och stå utanför NATO om Finland skulle ha gått med och vi inte skulle ha gjort det.
Vad säger Moderaterna? Är det rätt eller fel att skänka och sälja vapen till länder i krig?
Det beror på omständigheterna. Det är väl det enkla svaret som man kan göra för mig. Vi har ju en krigsmateriellagstiftning, men som ju säger att man inte bör exportera vapen till länder som befinner sig i krig. Det är inte ett skallkrav, men det är ett bör-krav. Men jag tycker ju, vi gjorde det under, vi refererar till finska vinterkriget och det svenska stödet dit och naturligtvis till Ukraina. Jag brukar alltid säga att jag tycker att det är både den rätta saken att göra, men det är också den smarta saken att göra. Det är moraliskt rätt att Ukraina ska kunna ha förmågan att försvara sig självt mot den ryska invasionen. Men det ligger också i vårt upplysta egenintresse naturligtvis. Ryssland blir militärt försvagat utav detta. Framförallt alla deras marxistkrafter är ju kraftigt uppbundna. Och om det värsta skulle hända och att Ukraina går förlorat eller att Kiev skulle falla, så skulle det ha så genomgripande geopolitiska konsekvenser också för vår egen säkerhet. Så detta är både den rätta saken och den smarta saken att göra, att fullt ut stötta Ukraina.
Absolut. Vad, om något, bör Sverige se till att hjälpa Ukraina med mer?
Jag tycker faktiskt att vi gör för lite när det kommer till stöd till Ukraina. Och det finns olika mätningar som pekar på det. Jag tror inte vi är något av de 15 största bidragsgivarna till Ukraina. Jag tittar ändå på länder i vårt närområde, framförallt Norge, som har gett mer avancerade system, både luftvärnssystem och sjömålsrobotar. Jag tittar på danskarna som till del har gjort. Jag tittar på ett sånt land som Estland, som i princip har gett bort en tredjedel av sin försvarsmateriel till Ukraina. Då tycker jag, i kraft av att detta ligger i vårt eget intresse, men också att vi har en betydande svensk försvarsindustriell bas, att vi borde kunna leverera både mer och större och mer avancerade plattformar. Ett antal europeiska länder har gradvis steppat upp detta i takt med att Ryssland, att det har blivit offentliggjort om folkrättsbrott med mera som Ryssland har gjort. Och jag tycker också att vi ska eskalera kring detta. Och jag tänker kanske, jag ska försöka att inte gå in allt för mycket. Vi pushade ju på för Robot 17. Jag tyckte det var viktigt med att få en sjömålsrobot. Och det finns andra system. Vi har öppnat upp att till exempel, har vi sagt, man bör överväga Archer med rätt ammunition, och det kan finnas luftvärnssystem. Vi måste också kunna leverera den typen av försvarsmakt, inte bara som vi kan undvara utan också som Ukraina behöver. Och så det här tycker jag faktiskt att vi kan göra mer, och andra länder i vårt närområde tar ett större ansvar och gör mer där också.
Nu sa du Archer med rätt typ av ammunition, och då gissar jag att det är bonus som ska in på våget 3.
Kanske. Så kan det vara. Jag tänker inte göra allt för lätt för motståndaren, men kvalificerad och långräckvidd ammunition tror jag skulle vara bra för Ukraina att ha. Det här är ju en förmåga som helt uppenbarligen Ukraina har efterfrågat från Sverige också.
Ja, just det.
Men sen får man ska naturligtvis väga det mot våra egna operativa behov och hur snabb omsättningstakten kan vara. De har redan 6 eller 7 olika artillerisystem att hantera, och de måste ha life cycle kost och underhåll och så här. Men om ukrainarna själva identifierat detta som en bra och viktig förmåga, så är jag i alla fall öppen för att överväga och göra det.
Ja, sen finns det ju andra ammunitionstyper också givetvis. Precis. Jag tänker att motståndaren har ganska bra koll. I och med
ja,
att
är han säkert.
Det är även googlingsbart. Mm. Men det är ju mindre kontroversiellt kanske och enklare att ge bort ammunition än hela system.
Så kan det vara.
Så det är, absolut. Också, det är också en möjlighet.
Ja.
För de kan ju skjuta det mesta i de här 777-erna till exempel.
Precis. Och ytterst så är det här är ju en bedömning också som Försvarsmakten bör göra. Så jag ska ju egentligen inte som politiker avgöra detta. Jag kan ha uppfattningar kring det, men jag kommer alltid att lyssna på professionens inrådan innan någon sån här beslut fattas. Jag vill ju inte liksom fatta beslut på mina egna amatörspaningar så att säga. Men absolut. Jag tycker det är principiellt viktigt med större och mer avancerade system och att vi eskalerar och att vi ger den typ av försvarsmateriel som Ukraina behöver. Inte bara vad vi kan vara.
Mm. Absolut, det blir lite spekulativt men det kan också vara trevligt och det finns många andra som också har gett olika exempel på vad man anser då i detalj som till exempel långräckviddiga vapensystem här då. Det beror på lite vad politiken vi pratar med har för bakgrund och kunskaper och så, men jag tycker bara att det är trevligt och det är ju som sagt spekulativt så vi, men vi låter ju Försvarsmakten avgöra det i slutändan.
Precis, det är klokt, det är bra.
Vad säger Moderaterna? Ska Sverige fortsätta utveckla egna vapensystem som till exempel JAS eller sträva efter att köpa färdigutvecklade?
Ja, här tror jag det spretar lite grann i uppfattningen bland de politiska partierna. Det är ju kanske på andra frågor också. Men jag tycker principiellt att det är viktigt att vi har en stark försvarsindustriell bas i Sverige. Inte så mycket för jobbens skull, för det här är väldigt kvalificerad arbetskraft som säkert klarar att ställa sig om till liksom andra arbeten. Men det är säkerhetspolitiskt viktigt och det är en fråga som har växt i dignitet. Dels har man hela frågan kopplat till försörjningssäkerhet och det är klart att den på riktigt blir viktig när det skorpar till sig i närområdet. Då kanske jag tänker framförallt försörjningssäkerhet på ammunition, där vi ju vet att inom västvärlden finns en hel del brister och man märker ju det på för om man uthålligt ska hantera en konflikt så måste man ha den förmågan att producera ammunition. Men säkerhetspolitiskt är naturligtvis den här industrin också viktig för den bygger väldigt långsiktiga strategiska relationer med viktiga partners. Vi skulle aldrig i Sverige kunna bygga stridsflygplan om det inte var så att vi hade ett väldigt starkt militärtekniskt samarbete med USA som går tillbaka sedan 50-talet. Det är en unik förmåga till framförallt till system och integration. De flesta länder kan nog bygga en nos eller en vinge eller någonting, men att integrera alla de här delarna, det är unikt och det ger mig som politiker tillträde och på marginalen inflytande. Jag märkte det när vi hade de här förhandlingarna med beträffande NATO-medlemskapet. Det finns ju liksom en uppenbar parlamentarisk dimension i och med att det är nationella parlament som ska ratificera detta, så vi pratar mycket med andra. Och det är klart att det var ju en markör, vår förmåga att kunna producera den här typen av försvarsmateriel då. Sen har ju frågeställningen kopplat till försvarsindustrin totalt vänts upp och ner de sista 57 åren. För 57 år sedan då pratade man om överetablering, om duplicering och fragmentisering och så vidare. Nu är det som håller mig vaken i relation till försvarsindustrin, det är framförallt dess leveransförmåga. Vi har väldigt långa ledtider nu för alla länder ska växa samtidigt. Den stora game changern på den europeiska försvarsmarknaden är naturligtvis att Tyskland ska lägga ungefär 1000 miljarder fram till 2025. Och det är klart att nu måste liksom produktionstakten öka. Vad jag försöker säga om allt detta det är att jag tror att vi kommer att behöva förhålla oss till vår försvarsindustriella förmåga på ett sätt som vi kanske inte behövde göra för 5 till 7 eller 8 eller 10 år sedan. Då var det marknadskrafter och det var en industri bland övriga och så vidare. Men jag tycker att det säkerhetspolitiska relevans har ökat högst avsevärt och jag tycker vi ska fortsätta ha förmågan att kunna göra kvalificerade materiella system i Sverige. För mig dock så är det viktigt ytterst för att den ska vara långsiktigt hållbar. Det är att det finns förutsättningar för att exportera den. Annars brukar jag säga att den kommer att bli dyr, dålig och tvingas köpa utav den. Vi måste kunna dela utvecklingskostnader. Jag har gått lite hårt åt emellanåt med nästa generations ytstridsfartyg. Det jag ville se också en internationell dimension att det fanns avsättning för den på marknaden. Annars så blir det rätt så dyrt och svårt om man inte får upp de längre serierna. sista punkten på detta är också att jag tycker att vi borde ha en försvarsindustristrategi i Sverige där vi prioriterar och prioriterar bort vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Och också som ger någon form av strategisk vägledning för den industri som är verksam, vad man bör prioritera. I Sverige har vi en materiellupphandlingsstrategi. Jag har själv suttit med i den utredning som har sett över den då. Men det är en upphandlingsstrategi där man liksom lite, du säger, chasing cost eller jaga kostnader. Jag vill också ha en materialstrategi som väger in säkerhetspolitiska övervägande och också som driver innovation i Sverige. Det var en lång utläggning, men det jag tycker den är principiellt viktigt. Jag tycker att också det är viktigt att man står upp för industrin när den är säkerhetspolitiskt relevant. Men det är säkerhetspolitiken mycket mer än jobben som jag tycker är riktigt viktiga i detta.
Vi pratade om det här i något annat avsnitt med lagen om offentlig upphandling och kanske eventuella lagstöd för att kringgå den när det gäller nationens säkerhetsintressen. Och vi pratade också någon gång och då sa jag då den gången, och jag säger det nu med, att jag var ute och simma på djupt vatten. För vi pratade om just det här med ledtider och beställningar och om Sverige skulle få gå före i kön. Och då sa jag någonting i stil med att i krig borde i alla fall finnas i någon låda någonstans, någon dammig förfogande lag och att kunna ställa om industri och sådana här saker. Men då fick det här partiet hemläxa att kolla upp det. För jag vet inte, och jag vet inte om du vet, men
två dimensioner. Absolut. Två dimensioner på det som jag tycker är jätteintressant. Dels så har vi ju LOU och så har vi ju LUFS då, som är en speciellt lagrum för att man ska kunna direkt upphandla för produkter inom säkerhets- och försvarsområdet där man kan faktiskt kringgå då. Och det tycker jag man kan få vara lite järvare och använda lite oftare och också driva innovationsupphandlingar. Samtidigt är det, tycker jag någonstans också, det är viktigt att man inte, det finns ju någonting som heter artikel 296 som gör att försvarsmarknaden är undantagen från EUs försvarsupphandlingsregler. Samtidigt tycker jag inte vi kan bli helt för allt för protektionistiska heller, för våra svenska företag har ju exportmarknaden är mycket viktigare än hemmamarknaden, så att det är klart att det finns en öppenhet där i kring. Så att de olika lagrummen. Den andra delen är ju, och den hör ju ibland då så här med när det civila försvaret då, förfogande lagen, och det är klart att vid krig och krigsfara där har vi ju ett antal väldigt starka fullmaktslagar. Samtidigt så måste man nog klart, det räcker inte bara med att den lagstiftningen finns, utan den måste ju också övas och tränas och beredskapsplaneras för. Annars så kommer det liksom inte att funka krig. Och sista punkten då, och där tror jag det finns utvecklingspotential, men det är ju så att man kan ju kravställa på leveranser vid fred, krig och kris då, men framförallt naturligtvis när det kommer till materielförsvars för försvarsprodukter, och det vet jag inte exakt hur mycket staten har gjort tidigare, men jag tror det finns en mycket, mycket högre medvetenhet om det nu då. Sen ska man ju klara sig för sig att många av de här försvarsföretagen, de är ju också väldigt beroende av internationella underleverantörsled, men då kanske man kan börja med viss typ av omsättningslager och så vidare. Men viktig fråga att titta vidare på, men det krävs ju att den kuggen i ekosystemet också funkar för att vi ska hantera scenarierna höjd beredskap och krig.
Men sammanfattningsvis så under pandemin så var det en fördel att vara ett land där man normalt sett producerar munskydd och handsprit, och i ett krig så är det rimligen fördelaktigt att vara ett land där det produceras ammunition.
Det kan man nog tycka. Jag har jättemånga synpunkter på vår bristande beredskap som jag tyckte att pandemin avslöjade då. Inte minst författningsstödet. Vi riksdagsledamöter gjorde ju vad vi inte ska göra under en kris. Vi satt oss och lagstifta, och det vet ni ju med pandemilag, ordningslag och smittskyddslag och allt sånt där. Alltså, men dels så var det ju också att lagerhållning, det saknades ju. Och det är ju också någonting jag tycker att det del måste vara ett större statligt ansvar än vad vi har haft idag. Och den sista pucken var att jag tycker att det fanns öar av samarbete där det funkade bra mellan det privata och det offentliga, eller mellan myndigheter och företag. Men på det stora hela de första månaderna så tycker jag att det funkade rätt så illa, måste jag säga. Så pandemin lärde oss en del om de brister som vi har i den civila beredskapen. Och jag tycker att de länder som har ett starkare civilt försvar också var lite bättre tacklad och hantera pandemin, framförallt Norge och Finland. Jag bor ju nära norska gränsen, och norrmannen brukar alltid påminna mig om att det går 11 döda svenskar på en död norrman. Jag tyckte att både författningsmässigt och samarbetsmässigt och ledning och struktur att de faktiskt har lite bättre ordning både i Sverige, både i Finland och i Norge, och till del på grund av att de har ett mer utvecklat civilförsvar. Det var en lång utläggning, men de frågeställningarna är också viktiga, för om vi inte får ordning på och stärker den civila beredskapen och civila försvaret, så kommer vi inte heller att få fullt ut utväxling på de rätt så betydande satsningar som vi nu gör på det militära försvaret. Som ni vet, på grund av att Försvarsmakten idag är en så liten organisation och är så beroende av sjukvård, mat och potatis, transporter och kommunikationer. Mm. Så den delen, bristerna i det civila försvaret håller mig lika mycket bakom natten som bristerna i det militära försvaret, får jag säga. Jag tycker vi ligger lite efter där. Jag tycker att vi har ett bra och konstruktivt klimat i försvarsutskottet, och vi har en rätt så stor styrka med den här försvarsberedningen, som ju själva verksamhetsidén är att man ska komma överens. Så att det spretar lite mindre inom säkerhets- och försvarspolitiken än vad det gör när vi pratar energi och skola och skatter och sådana saker. Men jag tycker det är en styrka om vi kan, så många som möjligt kan, och verkar ju vara överens om att vi behöver en starkare försvar.
Mm. Och så är vi ju som sagt opolitiska men försvarspositivistiska, så vi får tycka om saker som gynnar Försvarsmakten. Och det sista du sa är intressant, för vi har ju faktiskt gått igenom en hel del intervjuer här nu, och det får man ju lyssna på själv på alla olika partierna, men det verkar ju finnas ganska mycket samsyn. Och det är ju verkligen glädjande att det liksom inte spretar åt 9 olika håll, utan att det finns i alla fall att man drar åt samma håll. Och det är ju glädjande att höra.
Mm. Nej, det är viktigt på riktigt faktiskt.
Mm. Ja, Paul, du är inte en man som är tyst, och utan du har ju en del att svara på frågorna här. Men jag tänkte höra med dig, är det någonting särskilt i det här du tycker att jag har glömt att ställa som fråga?
Nej, jag tycker du har lyft i princip alla viktigare frågeställningar som vi har. Men om jag får göra ett medskick då, så jag har varit inne på det flera gånger, men det är att vi nu inte närmar oss, dels att vi inte backar in i NATO-medlemskapet, det ser jag som jätteviktigt och en viktig politisk uppgift att vi inte gör det, utan att vi fullt ut nu bejakar den dimensionen, men också att vi gör det med ett mått av ödmjukhet. Vi har varit nere i Bryssel några gånger och pratat med de som jobbar med gemensam försvarsplanering. Och nu måste vi också komma ihåg att nu handlar det inte bara om att få försvarsgarantier, utan att vi också ska ge försvarsgarantier. Och det kommer att dimensionera och inrikta vårt försvar på ett helt annorlunda sätt. Så den tiden när vi satt själva och gjorde försvarsöverenskommelser, jag själv suttit med de här Excel-arken och man förhandlar och ger och tar lite artilleri och lite pengar till FRA och lite cyberförsvar och sådana saker, den tiden är förbi, utan vi kommer nu på allvar att integreras, och det ytterst är ett slutgiltiga uppbrottet med 1812 års försvarsneutralitetspolitik, tror jag, på ett sätt. Det är väl den riktigt stora utmaningen som vi har nu i närtid, i kombination också det man kunde ha pratat mer om, och det är naturligtvis då EUs roll i ljuset av att vi redan i januari 2023 ska vara ordförandeland för EU. Mm. Men det kan ni ju tänka på att göra ett nytt avsnitt beträffande det svenska ordförandeskapet och framförallt EUs säkerhetsförsvarspolitik. EUs säkerhetsförsvarspolitik som jag också utvecklats rätt så snabbt under de senaste åren.
Absolut. Det får vi se.
Ja, Paul, har du några avslutande ord?
Nej, tack för att jag fick vara med. Det var kul.
Jag tänkte, om man vill veta mer om försvar och politik, vad lyssnar man på för podcast då?
Ja, vi har ju själva en egen podcast då, som är så vulgär så att jag marknadsför, som heter Håll gränsen med mig och Moderaternas utrikespolitiska talesperson Hans Wallmark och vår europapolitiska talesperson Jessica Rosvall. Men jag tycker också att det finns flera andra bra poddar. Jag lyssnar med behållning på Aftonbladets höjdberedskap, och jag tycker att Fri Värld har bra poddar om säkerhetsförsvarspolitik, och sen finns det en massa bra, framförallt amerikanska poddar som man kan följa också, som är intressanta. Och sen ska jag naturligtvis lyssna i kapp, jag har lyssnat några av era avsnitt, men ska jag lyssna, jag kommer en bit på vägen i alla fall, men ja, tack för att jag fick upp ögonen för det.
Trevligt.
Men då Paul, då tackar vi så mycket och önskar dig så mycket lycka till i valet.
Tack så mycket, och tack för att jag fick vara med.
Stort tack.
Hej.
Hej.
Ja, då har vi alltså hört Moderaterna och Pål Jonsson.
Jajamän.
Den här intervjun fortsätter ju och jag kan säga att vi hör ju att de här frågorna som blir samma, vi kanske tänkte lite fel från början för att nu kör vi lite, det blir lite repetition i mina öron, men vi måste ju ge samtliga politiker samma chans.
Absolut, det måste vi göra. Och som vi sa redan när vi startat, de får ju samma frågor men det kan ju skilja på följdfrågor och resonemang.
Mm. Och då har jag en följdfråga, vem får vi höra imorgon?
Imorgon fredag så är det dags för Vänsterpartiets Hanna Gunnarsson.
Hanna Gunnarsson. Men då säger vi tack för idag och inväntar henne imorgon.
Det gör vi. Tack så mycket. Hej då, hej då.
Hej.
Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!